Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Spökpodden, det är jag som är Oskar. Och det här kommande avsnittet ni kommer få lyssna på är vi medvetna om att ljudet är väldigt dåligt. Vi väljer att släppa det ändå för att det kanske finns någon som vill höra det. Och ljudet som upptas, som är lite märkligt och brusigt, det kommer vara oredigerat. Så att det är upp till var och en om man vill lyssna på detta avsnittet som har ett sämre ljud.
The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you.
Hej och välkomna till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik.
Det är jag som är Oskar. Och det är vi som är Spökpodden.
Det är det. Det är vi som är Spökpodden.
Det hamnar lite efter det här. Jag trodde vi skulle säga det samtidigt. Det skulle bli våra nya grejer där. Det skulle låta högt i lurarna.
Ja, precis. Men jag började ju med att välkomna oss till Spökpodden. Så det var ju jag som klantade mig redan från början där.
Det... Nej, du klantar ju aldrig, Fredrik. Vi är ju klantfria ju.
Ja, vi är ju det. Vi är som vi är. Och det är ju ganska bra det faktiskt.
Vi skulle gärna ha spelat in tidigare idag, men då blev det så att tekniken strula. Och nu sitter vi här 22.18 onsdag kväll och spelar in det här avsnittet.
Eller hur? De säger ju att det är bättre sent än aldrig. Kanske. Men ja, vi har haft lite otur med tekniken idag. Men idag var det ju faktiskt inte vårat fel. För det är ju programvaran som jag använder som har problem.
Precis.
Ja, det försvann. Jag
sjönk ner. Jag sänkte min stol och blev ganska kort där, kände jag.
Dvärgen Oskar.
Ja, man får inte säga dvärg längre. Man får säga kortväxta människor.
Ja, little people. Kanske man säger. Ja.
Nej, men jag tänkte på en sak angående det här med ljud och teknik. Vi har ju faktiskt börjat investera i jäkligt fina grejer.
Ljudutrustning, ja. Ja.
Ja.
Riktigt kul. Jag var nere hos musikaffären i Trollhättan och pratade med dem om att vi skulle köpa ljudkort och bättre mikrofoner för att få bättre ljud i våran podd helt enkelt. Och då sa jag han killen där inne, han var riktigt duktig att vi ska inte ha ljudkort, vi ska ha en podcaster. Och då frågar jag naturligtvis, vad är en podcaster? Jo, men det är en speciell maskin där du... Det är ju ett inbyggt ljudkort i såklart, men...
En karaoke-maskin typ.
Ja, men typ. Och så kan man koppla flera mickar till och lägga till jinglar och så är det superbt ljud enligt hand då. Så att vi har faktiskt köpt oss en sån maskin och så ska vi nu köpa nya mikrofoner till veckan som kommer.
Det kommer bli superspännande och jag hoppas verkligen att ni kan höra då skillnad på dessa avsnitt och det som kommer. Så är det så att ni hör en skillnad från och med nästa vecka så kan ni jättegärna faktiskt se till att kommentera det till oss så att vi vet att det blir en skillnad.
Ja, eller hur? Det vill vi ha. Men det kommer det bli. Det kommer det definitivt bli. Jag var faktiskt på konsert här i helgen som var. Såg på Danny Saucedo. Han kom och gästade oss i Trollhättan. Han hade hört det att Spökpodden hade kört live där förra lördagen igen. Så att han tänkte att han vill inte vara sämre.
Nej,
jag snackade lite med honom efter så. Så att, fan vad kul. Live-kollegor.
Live-kollegor. Ja, jag och Danny, jag jobbade lite med Danny när vi körde mitt ena varumärke förr i tiden. Han är väldigt trevlig och väldigt så jordnära person, tycker jag.
Ja, verkligen. Jäkla ödmjuk. Och han är, fick en känsla av att han är ganska andlig, om man får säga så. Eller väldigt, nej, han är uppvuxen i ett kristet hem ju. Sen säger han ju det att han är ju inte kristen i den bemärkelsen. Men man behöver ju inte vara religiös för att vara andlig, tänker jag.
Nej, precis.
Så att han har hjärtat på rätt ställe.
Och han tog ju med Annas telefon ju och fotade sig själv och lite grann, så det såg på Facebook faktiskt.
Eller hur? Ja, det var jättekul. Anna, hon stod ju längst fram. Det var ju många som var fram och stod. Egentligen så var det en krogshow, men han sa det att här på den här showen så är allt tillåtet så länge vi gör det med kärlek. Så inledde han allting.
Läs som en sekt ju. Ja, precis, allt är tillåtet det här om vi gör det med kärlek.
Ja, exakt. Så att om man vill stå och hoppa och dansa, vill man komma fram till scenen, så gör man det. Så att han var väldigt inbjudande. Ja, när...
Stod du där då och dansade då på scen då?
Alltså jag gick ju upp på scen. Han sa ju allt var tillåtet om man gjorde det med kärlek. Så att jag var ju med upp och höll i grejerna där en stund. Nej då, det var jag inte. Så att, nej men det var, jag kan rekommendera den showen. Den var riktigt bra.
Kul.
Även om man behöver inte vara ett jättefan av Danny. Men han är en showkille. Bjuder på sig själv och sådär. Så att det, nej, jättebra.
Jag kan tänka mig att det är så att många suktar efter att göra saker efter den här lilla så kallade epidemin som har varit och är. Och att man på något sätt känner att man vill komma ut bland folk. Så att jag tror att många gör nästan vad som helst nu för att bara få ta del av det.
Ja, precis. Det har varit en paus på ett par år här nu, så att det är klart att musikerbranschen har varit, tillsammans med restaurangbranschen och så, har vi varit extra hårt drabbade kanske. Så att jag förstår att de är taggade på gig nu. Så att,
det är därför vi fick folk till våra live-pågång. De suttit efter bara för att komma ut till någonting. Spelar ingen roll vad. De bara, åh, spökbåden, vi tar det.
Precis, bara bläddra bland evenemangen som ligger nära liksom.
Det som var ledigt.
Ja, absolut. Men du, vi pratade om det förut här, att det var ju lite roligt faktiskt att vi släppte vårt förra avsnitt, Numerologi, den 11/11. Eller hur?
Ja, alltså det var ju så konstigt, för att det var ju ingenting vi tänkte på alls. Vi kom ju på det dagen efter. När jag såg klockan 11:11 och jag bara, du Fredrik, förstod du att vi köpte avsnitt 11:11? Du bara, jag tänkte också precis på det.
Ja.
Och det var det som var så konstigt egentligen, att vi verkligen fick till det. För det här var ju bara någonting som vi bara typ tänkte, det här ska vi släppa nu. Det här veckan ska vi göra det här.
Ja, för vi är ju lite spontana så. Vi gör ju våra avsnitt efter sånt som vi är intresserade av just typ här och nu. Att, men det tar vi, det är kul. Och så blev det Numerologi och så blev det den 11/11. Och apropå det avsnittet så hade vi ju en fin liten intuitionsövning eller tävling eller vad man ska kalla det, där vi kommer låta ut 3 biljetter. Och vi fick ju en herrans massa kommentarer både på Instagram och på Facebook. Och det var en person som lyckades pricka in talet jag tänkte på. Och jag kan säga att det var talet 69.
Det är lite snuskigt att det var 69.
Eller hur? Men grejen var ju det att vi pratade om de olika talen. Och nian är ju det gudomliga talet. Och sexan är ju en upp och nedvänd nia. Och så tänkte jag att jag får ta dem i nummerordning. Så att det fanns en tanke bakom att jag tänkte på 69.
Men det första som kom till det kanske inte var den nian och sexan upp och ner. Men jag vet inte, jag ska inte säga, låter och analysera just det där.
Vi låter fantasin flöda där hos våra lyssnare, så kan de få känna efter själva. Nej, men så det var en utav våra lyssnare som hade rätt, och det var Nilla som hade bra intuition eller gissade väldigt bra. Jag vet inte vilket. Det kan ju hon få tala om själv sen. Men så vi gjorde så att vi lovade ut 3 biljetter. Så att vi har ju lottat ut 2 andra. Och den ena går till Koxhäxan. Och den andra går till Ekevald. Så grattis till Nilla. Kockshäxan och Ekvald.
Vi skriver till er på Instagram också så att ni är medvetna om det. Men det är ganska kul ändå att Nilla vann. Hon är ju en, vad jag känner ibland, hon är ju riktigt spökpodden lyssnare. Hon lyssnar ofta, så det är jättekul att hon fick vinna. Då.
Ja, precis. Och det som är lite kul med henne är ju också att hennes papegoja recenserar ju alla våra avsnitt också. Hon har ju en kompis som också lyssnar på oss. Så att det är kul. Det är jätteroligt. Så att vi gratulerar er tre.
Och för er som vill vara på mässan utan att kanske ha vunnit en biljett, så är det ju så att det är den 27 november och det är på i Göteborg då, på den alternativa julmässan. Och vi har ju en ny tävling som är just där på Instagram, och det är att vi lottar ut en tarotkursbok som heter 111 av Susanne Svantesson, som är en av arrangörerna till den här mässan. Och så vinner man även en, kan man vinna även en mirakelkalender. Jag vet inte riktigt vad mirakelkalender är, men det är väl förmodligen något som har skerat lite mirakel. Vet du någonting om det?
Nej, jag är inte heller så inne på mirakelkalendrar, men förhoppningsvis så har man en sån kalender, så uppstår det ju ett mirakel varje dag då, eftersom man har den kalendern. Det måste ju vara något väldigt bra i alla fall, tänker jag.
Ja, verkligen. Vi får ju nästan köra igång med avsnittet. Vi har ju babblat på för mycket, känner jag just nu. Vi har ju varit väldigt duktiga genom att vi har ju till och med suttit och kollat på skräckfilm i varsitt land ju. Du har ju lyssnat på, eller du har kollat på, vet du vad, The Exorcism of Emily Rose.
Den har jag sett.
Jag kollat på The Exorcist från 1973.
Ja, oh, du såg originalet med, men du har sett den nya också, eller? Eller det finns
ja, men vet du vad det konstiga är?
Nej.
Att jag blev så himla chockad, för Max von Sydow är ju med i Exorcisten, och den är från 1973. Och när man kollar på Exorcisten från 1973 så ser det ut som att Max von Sydow är närmare 80 år gammal i den filmen.
Mm.
Och han dog 2020, så han blev ungefär cirka 90 år gammal. Han föddes 1929, tror jag. Och han ser ju redan då ut som han var typ 80. Så jag tänkte typ så här varje gång jag kollar på Exorcisten, det går inte ihop. Han måste ha dött för typ så här 15 år sedan någonting. Men de hade tydligen googlat upp lite grann, och då hade de ju sminkat honom så han såg så gammal ut. Jag har alltid trott att Max von Sydow såg så gammal ut som han gör Exorcisten, men det gjorde han inte.
Nej, jag har faktiskt inte sett den Exorcisten, originalet. Så att, men jag har ju sett Max von Sydow flera gånger, och jag tycker faktiskt alltid han har sett äldre ut. Men jag vet inte, han har en speciell pondus över sig också, tycker jag.
Ja, han har ju verkligen det.
Mm, absolut. Och de här filmerna, som ni förstår då, de handlar ju om exorcism och andeutdrivning. Och begreppet syftar ju på utdrivning eller besvärjelse av andar och som man ska få ut ur människor som man anser vara besatta av demoner. De här demonerna har alltså tagit människorna som utsätts för det i besittning och styr dem, och de vill ju inte väl. Och exorcism förekommer i princip i alla religioner och kulturer där det finns andeväsen. Och då har vi till exempel Chivarofolket. Det finns inom kristendomen. Lite mindre sällan i protestantismen, heter det. Och katolska och ortodoxa kyrkan, det är väl där det är mest vanligt förekommande. Men om vi går in på kristendomen, så står det faktiskt i Nya testamentet om exorcism och mirakel som Jesus utförde. Och när Jesus sände ut sina lärjungar att förkunna ankomsten av Guds rike, så gav han dem makten över de andra andarna. Sen finns det också exempel i Markus evangeliet, och det finns i apostlagärningarna och så vidare och så vidare. Och faktiskt så tidigt som på 200-talet så kom exorcismen in i dopritualerna. Så att alla som man döper med det här dopvattnet då, så har det förekommit en form av exorcism tidigare. Dels så driver man ut andarna ur vattnet, Och sen så, barn är ju inte onda. Det kan man ju inte påstå att de är när de döps. Men det gäller ju även vuxna då. Men då menar de det, man sätter ju kors. Dels så gör man kors över vattnet. Och sen så målar man kors med vattnet på pannan och på kinderna på barnet. Och det är en form av exorcism. Visste du det?
Nej, faktiskt inte. Jag trodde bara att man skulle döpas för någon annan anledning, men inte för att man skulle typ, det kanske är för att skydda en mot demoner, kanske det.
Ja, det är mer så att man driver ut det onda ur vattnet och skyddar från det onda i fortsättningen då, och även barnen då. Så det är häftigt.
Det är ju väldigt stort ämne att prata om, både exorcism egentligen, och ett stort ämne att prata om demoner allmänt. Det är ju egentligen, det kan man ju prata om i säkert i 350 avsnitt, för att det är väldigt, väldigt stort där.
Ja, det.
Så vi har ju bara plockat lite av det som vi känner vi hinner med idag faktiskt.
Exakt, vi har tagit lite, jag ska inte säga roliga grejer, men vi har tagit sånt som vi har tyckt varit lite intressanta just nu i alla fall. Och sen kommer vi säkert släppa något rent demonavsnitt framöver och även gå på djupet. Kan man göra i de olika religionerna, hur man har sett på det och sådär. Och jag menar, man kan ju gå tillbaka till när man brände häxor på bål. Det var ju också en form av exorcism egentligen. Så det finns ju många olika former av det. Men det som alla känner till egentligen, det är ju det man har sett från skräckfilmer. Där det oftast, för att säga, är en kvinna som blir besatt av en demon. Och så, ja, lyfter från sängar och kroppen vrids och bryts i alla möjliga olika vinklar och sådär. Och det är ganska otäckt faktiskt.
Det är faktiskt väldigt otäckt. Och det är ju lite så att det finns ju lite verklighetsbaserade filmer som den bland annat du såg på. Du kan ju berätta lite grann om den verklighetsbaserade filmen om
Exorcism av Emily Rose. Och den bygger ju på en verklig händelse. Och det handlar då om Emily Rose som hon bor ute på landet med sina föräldrar och en massa syskon. Och sen så kommer hon in på skola. Jag vet inte, det är väl high school kanske, eller college. College är det. Och under tiden som hon, när hon kommer till college, så blir hon ju då besatt av en demon. Men det roliga med filmen är att det förstår man inte från början, utan filmen inleds ju med att en präst blir anklagad för mordet på Emily Rose. Och så vill ju kyrkan vill skydda sig för andeutdrivning. För, ja, jag vet inte varför, det känns i filmen som att det är pinsamt och att man vill lämna. Man vill inte veta av att man håller på med sånt fortfarande. Men det gör man ju. Det existerar fortfarande och är ganska vanligt inom den religionen. Men i vilket fall så, under tiden som filmen fortlöper då, så nystas ju den här historien upp. Och dels så har man ju då den här åklagaren som inte tror på det överhuvudtaget. Och så har vi då prästen och hans advokat som ska skydda honom. Och hon advokaten, hon tror ju inte på det här heller från början. Men det visar sig mer och mer när det kommer fram bevis som man inte kan förklara riktigt och historien nystar upp sig, så blir den väldigt, väldigt intressant. Jag ska väl kanske inte spoila filmen riktigt, men det har jag väl kanske gjort. Jag menar, öppningsscenen börjar med att hon dör och så ska man nysta upp det här. Men hon blev ju faktiskt helgonförklarad, Emily Rose. Inte officiellt utan inofficiellt, och man kan ju besöka hennes grav. Och det är väldigt många som gör det. Och det som man märkte med det här fallet då, och som kyrkan faktiskt blev väldigt nöjda med, det var ju det att det blev ett uppsving för kyrkan. Det var väldigt många som började gå i kyrkan igen. Så att något gott hade det väl med sig det här.
Men sen kan det ju vara lite så också att filmen kanske inte berättar kanske exakt hela sanningen. För att jag tänker lite grann så här. Vi har gjort lite research. Du hade kollat på filmen och jag har gjort lite research om verkliga baserade historien. Då.
Absolut, de skiljer sig lite åt som du säger.
Ja, precis. Mm. För att den här tjejen då var 23 år gammal när hon gick bort och kom från Tyskland då, och hon heter Annelies Michel, eller Michael kanske hon heter, Michel tror hon heter, född 1976, och det utfördes över 60 exorcism på henne, och det började när hon var 16 år, det var då hon fick sitt första anfall. Hon fick en diagnos som är temporal lob epilepsi då. Och det är typ som en vanlig epilepsi, men den sitter vid frontloben då. Och även depression. Hon rapporteras också att avsky religiösa ikoner, höra röster, och hon blev självmordsbenägen. Så det var väl lite det som hon kanske kände någonstans att hade med den här besattheten att göra. Hennes familj var då övertygad om att hon var besatt och övertalade så småningom ett par präster att exorcera ut henne, alltså att man skulle utdriva den här demonen ur hennes kropp då. Men hennes föräldrar och prästerna dömdes för vårdlöst mord på henne. Och jag vet inte om det är med i filmen att föräldrarna blir och prästerna får en dom för mord. Men...
Nej, föräldrarna får inte det. Men prästen, han blir dömd till vållande till annans död för att han underlät att... att uppsöka läkare med henne då. Men det är precis som du säger, för hon vårdas ju då för det är ju en expert där som åklagaren har med sig, som är han hade myntat ett eget uttryck, och det var då var det en kombination av epilepsi och psykos och typ epilepsi, psykos, och det var så de menade då att epilepsin framkallade psykoser, och psykoserna skulle då förklara de här synerna som hon berättade när hon såg vålnader och sådana saker.
Och det är väl kanske det som är då det här temporal lob epilepsin då, det kanske är att det medför något psykosis i det då.
Ja, precis. Enligt filmen så i alla fall så finns det ingen sån diagnos, utan det var något som han hade hittat på och försökte mynta det uttrycket, men det blev aldrig vedertaget, för man kunde inte bevisa att det faktiskt var så. Sen vet inte jag, jag är inte jättehemma på epilepsi, om det kan framkalla sådana hallucinationer och så vidare. Och varför det du säger där, just det med att det var så många försök till utdrivningar då, det var ju det att hon åt ju en epilepsimedicin, och den gjorde att man blev lite groggy, att man var inte riktigt med huvudet, man var inte skärpt. Och det var det som gjorde att exorcismen inte fungerade. För att en exorcism fungerar bara när hjärnan är klar och är med. Och det handlar på något vis om att, ja, att samla sig. Och ja, jag hängde inte riktigt med 100 på det, om jag ska vara ärlig. Men...
Det är okej, okay. Det är okej, okay. Vi förstår vad du menar.
Tack ska du ha.
Det är det som är så ganska skrämmande, tycker jag, att det finns ju extremt många fall i världen och som än idag går snett när man utför en exorcism. Och det utför sig jättemånga exorcism som inte går fel, men de som går fel är ju så himla tragiskt, att ibland kan det vara så enkelt att de har en psykisk sjukdom som absolut inte har någonting med just det här demoner att göra då. Bland annat då så är det ju så att, jag vet inte om du känner till skådespelaren Morgan Freeman.
Jajamensan, han är ju grym.
Han
Han
är
är
grym,
bra.
ja. Ja, jag brukar spela Gud i
Ja,
många
det har
filmer.
han
Han har en
gjort.
fantastisk röst, liksom.
Absolut. Sen är inte han med Robin Hood också.
Jo, men det kan nog stämma att han är. Han hade ju ett styvbarnbarn som var 33 år gammal och hette Edna Hines. Hon knivhöggs då dödligt med 25 hugg av sin pojkvän som hette Lamar Davenport då. Och detta hände 2015 i Manhattan.
Okej.
Vittnena berättade för myndigheterna att de hade hört han, Lamar Davenport då, skrika "Get out devils, I cast your devils in the name of Jesus Christ, I cast you", säger Hines då. Och fortsätter att hugga henne och försöker ta livet av henne mer än vad han kanske borde försökt.
Men så
Och han var en rappare som hit, va?
han menar då att hon var besatt.
Hon var besatt, ja.
Ja, det låter mer som att det var han som var det.
Ja, han var ju mer besatt, ja, precis. Och det ska vi komma fram till lite grann också, som är intressant, som är väldigt intressant sen, när vi kommer in ännu djupare i podden. Polisen var tvungen att hålla honom tillbaka, för han fortsatte att försöka attackera kroppen även när han greps då. Davenport fördes till sjukhus för en mental utvärdering efter sin arrestering, och han vaknade och skrek då: "Varför händer det här? Nej, nej, varför Gud?" Han frågade också om de som hade arresterat honom, om de trodde på Gud, och uppmanade dem att omvända sig från sina synder. Han riskerade att dömas för livstidsmord och eller livstidsdom då, men han fick 25 års fängelse då. Och det här är lite intressant. Det var inte någonting jag visste om Morgan Freeman.
Nej, det visste inte jag heller, men ja, det är ju, visst fasen är det intressant. Men det var ju inte, ja, så som jag tänker en exorcism eller andeutdrivning. Då är det ju alltid ska jag inte säga, men då är det väl präster som är med, och man
Precis.
har med läkare och man har med vittnen och sådär, för att allting ska gå rätt till då.
Precis. Och grejen är typ så här, att du sa något intressant förut, att du kände att det lät ju lite mer som han var besatt. Och jag kommer prata om det här lite mer sen då, men att vi går i hand med just det här är att det finns olika demoner som man pratar om. Och finns en demon som heter drug demons, och det är oftast baserat på att det är en demon som är baserad på typ alkohol eller droger, när din hjärna egentligen inte är i ditt fulla bruk. Och så här, alla droger då skapar en mikroförskjutning av ditt medvetande i någon grad, medan andra droger som ger hallucinationer kan orsaka massiva energiförskjutningar av ditt medvetande. Dessa förskjutningar lämnar oss helt maktlösa för inflytande från demoner, eftersom drogen i sig är ett fordon för demoniskt inflytande. Du kan inte bara bortse från tänkandet när du är påverkad, särskilt när det gäller hårda droger och alkohol. Du har bokstavligen bara lämnat dörren öppen för demoniska andar i timmar, i fallet med LSD eller meth ibland i flera dagar. Drogdemoner använder dimman av ditt medvetande att du önskar fly som ett medel för permanent kontroll i någons liv. Så det finns de här demonerna som kommer in oftast i olika sammanhang i våra liv, som kan ta kontroll över din kropp ju. Och det kan ju varit att det var någon som gjorde det. För att jag läste artiklarna efter det här, och han var ju tydligen påverkad av droger och alkohol när han utförde detta då.
Ja, det kan jag tänka mig att han var. Men det är klart att det är, jag tror också att det är mycket sånt som, eller sånt. Jag tänker att det är ju för många som kanske inte är religiösa eller kanske inte tror på demoner och andeutdrivningar och den biten, så kan det ju slå slint när man, precis som säger, med droger och så vidare, man hallucinerar och sådär. Så att det är inte helt enkelt det här.
Det är väldigt svårt. Det är ju så hårfint mellan att man är knäpp eller om det skulle vara något ont väsen, liksom.
Ja, vad tänker du om allt det här?
Alltså jag har tänkt väldigt många gånger att folk som ibland då, som Amityville Horror och många andra som utför hemska brott. Bland annat i filmen Conjuring, den sista då, den tredje. Då handlar det om det första brottet i USAs historia som Så hon går upp i rätt fall då, eller rätt sal då, där de pratar om att den här då killen då som har utfört ett mord säger är besatt då, och det finns då medium, kända medium då som de flesta känner till, som är bland annat med i Annabelle-filmerna och så, som är den största paranormala utredare i USA genom tiderna. De säger att han var besatt av en demon, och de vill ju få honom att vinna det här fallet då, att han verkligen är oskyldig. Så att jag vet inte, det är så svårt att säga. Det är nog, ibland kan det kanske vara så, ibland kanske det är allmänt bara en dum handling om man skyller på något annat. Mm. Att man är schizofren kanske, eller vad som.
Ja, för jag såg en serie på Netflix för ett tag sedan. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men det var med ett känt, vad hette han? Tim Robbins eller någonting. Mannen med de 44 personligheterna. Det var en kille. Supertrasig uppväxt. Styvfar blev utnyttjad och slagen från det att han var typ 3-4 år till 8-9-10 års åldern. Han överfaller tre stycken tjejer. Den Happy Smile Murderer. Har du talat om honom?
Nej. Happy Face kanske det var.
Ja,
jag känner igen honom lite grann. Ja.
Men i alla fall så... han våldtar ju tre kvinnor då på campus.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Mördare ett annat. Men han, när de plockar in honom så pratar ju han... han känner ju inte igen det här, han har inte varit med om det, menar han, och när de intervjuar honom så går han in, ögonen rullar på han i huvudet, och så får han en speciell blick, och så rätt som det är så är han en annan person, så han har en sån här multipel personlighetsklyvning eller något sånt här kan man det för, eller det är väl den medicinska termen. Men jag kommer att tänka på det nu, att han kanske var besatt utav en demon. Eller flera.
Man kan ju vara besatt av flera demoner.
Ja, eller flera. Så det är när man börjar fundera och tänka på det, så ja.
Det finns ju vissa fall, nu ska vi fortsätta prata om demoner, men det finns vissa fall av just den multipla personligheter som är ganska intressanta. Det finns ju folk som är blinda och så när de byter personlighet så ser de. Och det är så himla skumt hur kroppen fungerar. Jag tänkte, om du vill så kan jag fortsätta prata om de här lustdemonerna, om du inte hade något annat du vill tillägga innan.
Ja, jag kan ju säga, visste du att han Salvador Dali, konstnären, han har ju varit besatt utav demoner och
jag tänker mig att det bara tavlor
exorcerad.
Aha.
Ja, jajamensan. Det här var 1947. Och det är inte många som vet det.
Nej, vad hände då?
Nej, det stod inte så mycket, men exorcismen ägde rum medan Dali. Han var ju många menar ju då att han faktiskt var besatt av en demon, medan andra menar att han hade en psykisk sjukdom då. Mm. Det var han som skar av sig örat också, va? Var det inte så?
Det var nog Van Gogh, va?
Det var Van Gogh kanske. De är lite halvknepiga, alla de här konstnärerna.
Man ska ju vara knepig om man är konstnär.
Ja, precis. Ja, det var bara en parentes.
Fortsätt. Ja, men det är ju superbra. Det är ju kul att veta sånt här. Det är ju sånt som inte man alltid har koll på.
Nej.
Finns ju olika demoner. Jag pratade om den drogdemonen då, bland annat. Och sen finns det då någonting som heter... som heter Lust Demons då, som handlar om sex och lustdemoner då. Det finns en anledning till att förra seglets ökända okulta ledare som Aleister Crowley ägnar mycket av sitt skrivande åt sexmagi då. Och för er som inte vet vem Aleister Crowley är då, så var han så att han var en man ifrån England som skrev lite böcker. Han var okultist då och föddes 1875 och dog 1947. Och han var en medlem i det hemliga sällskapet Golden Dawn, och där avslutade han efter en period och så startade han egen församling som hette AA då, Argentum om Astrum. Han flyttade sedan med åren till Sicilien där han slog sig ner i ett kloster, och tillsammans med sina lärjungar då, så rykten spreds att i det klostret pågick orger och magiska ceremonier under vilka spädbarns offrades då. Och han har då skrivit mycket om det här med lustdemoner. Det som är ju så att dessa demoner manifesterar sig genom det energiska, kan man säga energiska, vad säger man, energiska va?
Nej. Är man energisk så är man ju flitig.
Ja. Dessa demoner man får se genom energiska utbyten av sexuell tillfredsställelse då. Därför plågas den riktade individen ofta av lustfyllda bilder och tankar i sina inre tankar. Dessa bilder är till för att få dem att agera på sådana drifter. Som till exempel då onaturligt otukt då, som sex med djur och så vidare. Det älskar att få människor att tillfredsställa sig själva. Anledningen till det är att få in dem i fördärven som får dem att ha ljussex, och även pedofili är målet för den här demonen. Ju mer och mer ogudaktiga personen blir, desto fler och fler demoner fäster sig vid dem, med vetenskapen att den sexuella energin flödar. Människor som kämpar med dessa problem rapporteras ofta att de har även sex i sina drömmar med entiteter.
Mm-hmm. Fan, vilken läskig demon. Han
är hemskt ju.
Han är inte schysst.
Nej. Det är ju lite så. De brukar ju hitta våra svagpunkter. Sen har vi då depressionsdemonen då. Depression demon. Dessa demoner skapar ångest i en sådan grad att människor blir hopplöst vilsna och isolerar sina egna sinnen och känslor. Depressionsdemoner är extremt framgångsrika tankedemoner som kommer att få människor som fångade i sina konstruerade fantasier att de bokstavligen är skuggor av sina tidigare jag. Det livnär sig helt enkelt på ångest och orsakas av den inre kaoset hos den riktade individens hopp om att orsaka döden. När någon dör så blir det en mycket energisk reaktion. Energireaktion. Och när det händer, när själen släpper från fysiska kroppen då, så det, alltså när, det som händer med demonerna är att det blir så mycket energi oftast kopplat till när kroppen dör. Så det är den de egentligen suktar efter, den här energin som de får. För då kan de manifestera sig och bli starkare. Målet är med demonen att du ska ta ditt egna liv då. Det antidepressionsläkemedel som ges till dessa typer gör ofta problemet att den här demonen då blir upprörd och gör dessa starkare sorterade själar ännu mer mottagliga för den demoniska inflytande då, när du går på de antidepressiva då, för att du blir lite då, som jag pratade om förut, med droger då. Så jag tycker det är ganska läskigt. Jag tycker att det finns lite mer sådana. Jag tänker att jag ska ta en som är ganska intressant, och det är de här ärkedemonerna då, archdemons. Det klassifieras ärkedemoner som demoner. Och de är så mäktiga genom att de har egentligen ett ganska stort nätverk under sig. Och de ger sig oftast inte på vilka individer som helst. De omger sig oftast av att försöka få de här mäktiga personer i mäktiga positioner över hela världen. På det sättet så kan de skapa en massiv händelse av energifrigörelse genom att de använder personer som oftast kan skrämma andra. Lite så att man tänker att de här personerna som oftast är ganska högt uppe i positioner kan skapa både den här rädsla och ilska och starta till de här krig, kan det hända liksom. Även oftast kan det vara så att de här personerna oftast kan vara kopplade till nätverk av barnsexhandel i syfte att okulta ritualer och manifestera demoner, så de gillar ju att fästa sig vid de här personerna också. Dessa demoner fäster sig vid människor som är villiga att anpassa sig till onda krafter i sitt syfte av sin egen kraft och önskningar. En kardinalregel för demoner är att aldrig avslöja sig själva för vanliga människor. Men i fallet med vissa onda mänskliga individer avslöjar sig lätt med luften och makt och kunskap som dessa människor önskar. Ärkedemoner finns bland de rika, ofta kopplade till dynastins makter, och har ett nätverk av demoner till sitt förfogande. Det är onda i en grad som ofattbar för många mänskliga sinnen. Dessa tjänar som portvakter för världslig makt. Alla institutioner på jorden tjänar som provgrund för människor. Ju mer ogudaktig en person är, desto mer tillåts det att engagera sig i en högre nivå av en demonisk makt och auktoritet över hela världen. Och när någon visar sig vara ovärdig och inte kapabel till samma grader av ondska, så stängs det utanför maktstrukturerna. Så det är lite så här intressant tycker jag, hur de här demonerna jobbar.
Ja, ja det är det. De är lömska, verkligen. Och sen just det att de ger sig på då människor eller personer med i maktpositioner. De är ju slipade, de vet ju vilka de ska gå på.
Ja, ja, det vet de ju. Det är ju så oftast, är det ju, känns det lite grann som att man, folk som kanske vill sälja sin själ för att lyckas. Man har ju hört, jag tror de flesta här har ju hört talas om 27 Club ju. Mm. Där många kända 27-åringar, musiker bland annat, har gått bort vid åldern 27. Bland annat Kurt Cobain och massa andra artister som är med i den listan. Jimi Hendrix, bla bla bla. Och det finns så att det finns en jazzmusiker som är där, som är känd också, som också gick bort vid 27-årsåldern. Och all information om hans död och så vidare finns inte dokumenterat. Och då började det florera bland annat att det kanske fanns en koppling till alla de här döden. Att man har sålt sin själ för att lyckas, men att man skulle dö vid 27. Att kroppen, att Gud, eller helvete, att djävulen då skulle plocka din själ vid 27, och de har gått med på det för att det var kända fram tills dess.
Ja, det är ju lite sorgligt, känns det som.
Mm. Det finns en sanning i det.
Ja, det kanske det gör. Om du hade fått erbjudandet, hade du tagit det? Nu är ju både du och jag för gamla då. Men säg då att du får bli 47 och jag får bli 57. Och så får man all lycka här nu då, och allt man kan önska sig 10 år framöver.
Nej, faktiskt aldrig. För fan, det är för lite tid.
Ja, jag håller med dig. Helt fullständigt. Men det kanske är därför att, för när man är, ja, nu vet inte jag om det nu skulle vara så att det är sant, de här killarna och tjejerna i musikbranschen, de har ju kanske inte varit så himla gamla då när de har fått det här erbjudandet. Säg då att de har varit den vid 20-årsåldern. Då är man kanske inte så, man har inte den rutinen eller den erfarenheten, om man tycker att man har hela livet på sig. Och man är ju, när en annan fyllde typ 18-19, man kände sig rätt vuxen då.
Gjorde man, ja, inte så det? Kan det ju vara så också. Man är gud, säger jag hela tiden. Men djävulen är väl ganska lömsk, som du sa. Så man vet ju inte hur han har lurat dem i så fall. Det kan ju vara att man skulle säga att typ, jag skulle offra mig själv bara för att bli känd när man har kämpat väldigt länge. Mm. Och så, jag menar, det kanske bara på det sättet kanske har fel öron. Vi har ju sagt det på spanska ibland, vet, så här, när man säger något typ så här, ska jag verkligen ha personen som ska gå bort, typ så här. Och så säger man, du vet inte vem som lyssnar just nu, så att du ska vara försiktig med dina ord.
Ja, så att, det ska man vara, verkligen. Det tycker jag. Men sen, jag tänkte på det här med exorcism. Det finns ju faktiskt en väldigt känd sådan i Sverige. Och det skrevs om den en del, det var rättegång faktiskt 2012, och det är inte så himla länge sedan. Och det var ett fall med en tjej, 14 år var hon. Och hon berättade att hon hade ett helt års med helvete i sin familj. Hon kallades för häxa och det var massa andedrivningar och misshandel och hon blev kränkt. Bland annat så rakar man av allt hennes hår. Man band fast henne, brände henne med heta knivar. Hon hölls isolerad från resten av sin familj. Man låste in henne i rummet. Hon fick sitta i utrummet och titta på tv själv och såna här grejer för att hon inte skulle smittas eller för att demonen inte skulle hoppa över till hennes syskon eller föräldrar. Och det, som sagt, 2012 så inleddes en rättegång i Borås tingsrätt, så det är inte så himla långt från våra hemtrakter. Men flickans styvmamma och pappa och två pastorer, de nekade till brott. Gjorde de. Och jag hittade faktiskt inte avslutet på hur den rättegången slutade. Och det kanske någon annan vet.
Men de trodde då att hon hade en demon i sig?
Ja, den här familjen, de var från Afrika. Och nere i Afrika så, nu vet jag inte riktigt vad det var för tror de hade. Men det tror man ju mycket på andar och andeväsen och man har medicinmän och sånt där. Så att, och det är väldigt vanligt att man fortfarande idag då, att man håller på med andetydning och så vidare. Så att för dem var det egentligen inget konstigt. Jag har läst lite mer om det. Det är så mycket att läsa om det.
När du väl säger detta så får jag faktiskt upp en ganska intressant historia av några personer som jag en gång i tiden kände som hade det här problemet som du säger. Inte så att de gjorde någonting mot barnet, absolut inte. Men barnet hade typ, jag gissar vad jag tror och jag tror även vården hade sagt det, typ att barnet hade typ någon slags typ autism.
Mm.
Men deras då präster och imamer då, de hade ju sagt då att, den här, att det här barnet hade då kopplat, alltså att det hade fäst sig då onda andar vid det här. Och det var därför barnet betedde sig så. Mm. Och jag vet då att prästen träffade barnet och jag vet inte vad de gjorde överhuvudtaget. Jag har ingen aning för jag var inte där. Så jag fick bara höra att av att de berättade då att de trodde då att det kunde vara så att den, barnet då hade
Han fastade,
det gjorde de också. Men vet du, att de många hade fäst sig då vid det här barnet och att det var egentligen därför barnet betedde sig så här. Och det är ju det som är så läskigt, att man ibland måste nog också ibland lyssna på vården. Man kan nog inte bara tro och hoppas på att det är någonting som ska gå över om man tar hjälp av präster eller imamer och så vidare. Man får nog bara se till att barnet får proper vård. Vet jag.
Men är det inte så att alla barn någon gång är utsatta för demoner? Eller? Jag tänker typ 3-årsåldern eller sådär. De bara gapar och skriker och ska ha sin vilja fram och de blir helt tokiga. Och...
ja, men det här barnet var ju lite åt så. Det var nog både och. Då. Alltså, det är så svårt. Men det kan ju vara så att det var besatt. Jag har ingen aning. Det vore ju tragiskt om det var så, men jag tror också typ att det är väldigt viktigt att man inte bara fäster blicken vid att man tror att det är något andligt eller religiöst eller någon
Nej, demon. Jag har ju faktiskt ett fall också från 2008 där en doktor, Dr. Richard E. Gallagher, menade, han skrev alltså en avhandling om det här. Han menade att en patient som hon kallade för Julia, att hon var besatt av demoner. Och det är väldigt ovanligt att vetenskapsmän och psykiatrer skulle erkänna möjligheten till att det finns demoner. Och att det inte är på grund av psykisk sjukdom. Och det skiljer ju det här fallet från många andra. Att just att det var en doktor och en psykiatriker som skrev det här. Och han skriver personligen, han Dr. Gallagher, att han observerade objekt som flög runt i rummet och Julia svävade ur sängen vid ett par tillfällen. Hon talade ofta i tungor och kände till allmänt saker om människor runt om henne som hon inte egentligen hade en aning om. Och jag ska läsa här eller citera vad han hade skrivit, bland annat den här Dr. Gallagher. Han skriver så här: med jämna mellanrum i vår närvaro skulle Julia gå in i transtillstånd. Ur hennes mun kom det olika hot, glåpord och märkliga språk. Och meningar som typ: låt henne vara, din jädra idiot, hon är vår, lämna rummet, din imbecille präst, försvinn härifrån. Och tonen i rösten skilde sig ordentligt från Julias egna, och den varierade ofta, och ibland var den väldigt grov och våldsam, och ibland så var den svag och viskande. Och de flesta av hennes kommentarer under dessa transliknande tillstånd och efterföljande exorcismer visade förakt för all religiöst och det heliga.
Mm. Och det är ju det som är så hemskt, för det finns så många såna här fall som är hemska. Jag har ju också några såna här fall, och det är bra, om man är lite känslig så kanske man inte ska lyssna, men tyvärr är det så att det här är ju saker som händer runt om i världen. Det här är ju en tvåårig pojke då som är svalt ihjäl då efter hans föräldrar och hans kyrkomedlemmar som det bodde hos vägrade igenom mat i mer än 20 dagar. Mat mer än 20 dagar då, så han fick inte mat på 20 dagar. Det trodde pojken var besatt och att fasta skulle driva ut demonen. Familjen gick till kyrka i Texas ledd av Araceli Mesa och hennes man. Paret drev kyrkan ut ur sitt hem då, utanför sitt hem. Efter att pojken omkommit genomförde Mesa en ceremoni för att väcka pojken till liv igen, vilket fångades på video. Ett vittne berättade för myndigheten att hon försökte ge pojken mat flera gånger, men hon blev tillrättavisad av kyrkans pastorer då. Sen har vi då 2011, så finns det en tjej som heter Heather Guzman Rodriguez från Virginia som hade en dotter på 2 år då. Och hon dog också när hon försökte utdriva ut en demon ur hennes kropp då. Hon hittas slagen och strypt på en säng och flera religiösa böcker hade placerats runt hennes kropp. Innan han mördade sin dotter då, den här mannen då, så slog han sin fru till en grad att det blev mörkare så det blev ännu mörkare för honom då. Alltså det blev svart för hans ögon då, så de inte kunde stoppa honom då. Han dömdes till 20 år och 11 månaders fängelse. Sen var det en kvinna i 2014 då som knivhögg sina barn. Och hon hade 4 stycken och hon bodde i Maryland. Den yngsta var 1 och 2 år gamla var de yngsta. Och hon högg dem till döds. Och den andra var 8 och skadades men överlevde. Hon åtalades också för mordet då. Sen var det någon annan kvinna som jag läste förut som hade skurit ur tungan på sitt 2-åriga barn också. För han trodde också att hon var besatt av en demon. Så det är ju lite det här. Händer detta på riktigt? Eller vad tror du för slutsats?
Ja, uppenbarligen så händer det ju på riktigt. Men sen vad orsakerna är, det får man nog låta vara lite osagt. Jag är lite delad, för att jag är utav den meningen att jag tror ju inte att vi är ensamma här på jorden. Vare sig som människor eller jag tror att det finns andra existenser. Och allting är ju energier, så varför skulle det inte kunna vara så att demoner är en form av ond energi till exempel. För det är som du berättade tidigare att de suger ju ut energin ur de som de har tagit i besittningen, om man ska kalla, i dödsögonblicket. Så det är det de livnär sig på. Så att ja, det är alltid möjligt, känns det som.
Det som jag tycker är läskigt i det här är ju att det har pågått med exorcism alltså så himla länge. Och jag menar, de historier om helvetet, jord och demoner och så vidare, det är ju tusentals år gammalt det.
Ja, det är
det. Så det här är ju ingen ny påhitt som pågår.
Nej, absolut inte. Och om man ser till kyrkan igen då, jag menar Martin Luther och de nordiska kyrkorna, de höll på med exorcism fram till, i Danmark så höll man på med det fram till 1783. I Norge ända fram till 1810-talet där någonstans. Och i Sverige fram till 1886 så var det här legitimt inom kyrkan. Alltså det var en vedertagen åtgärd som man gjorde när man trodde att någon var besatt.
Det är sjukt. Det är jävligt sjukt faktiskt.
Ja, det är ju inte jättelänge sedan om man... Ja, om man tänker på hur länge jorden har funnits, så det är ju några hundra år tillbaka, men det är ju inte mer än så.
Det är ganska intressant är att Vatikanen är ju egentligen kända för att vara de som ska godkänna en riktig exorcism när det gäller just den här katolska biten.
Ja, det är precis som du säger, för de måste alltid sanktioneras utav högsta hönset i kyrkan, så är det.
Ja, och tydligen då så är det ju så att Vatikanen utför ju fortfarande, i alla fall där är en artikel från 2014, och de ger ju tummen upp för att man ska fortsätta utföra exorcism då. Och då är det ungefär en 250 präster i 30 länder då som har fått formella godkännande att ge exorcister runt om i världen. Och det tycker jag är ganska läskigt ändå, att man på något sätt godkänner något sånt här. Alltså då måste det kännas som att de vet någonting som inte vi vet.
Ja, men nu vet jag inte om man går in på en känslofråga då, men religion, där tror man ju på en gud, man tror på en djävul och änglar och så vidare. Så varför skulle man inte tro på demoner då? Och är det här sant, så är det är ju inte konstigt då att man gör så.
Nej.
För då är ju exorcism eller andeutdrivning enda vägen att bli av med demonen eller andarna. Mm. Så att allting handlar ju om vad man har för perspektiv och tro på det.
Och oavsett då så är ju det här ett stort ämne att diskutera egentligen. Så man skulle kunna gärna prata om demoner och exorcism säkert, som jag sa förut, i timmar egentligen, för det är så superintressant ju.
Ja, vi har gjort research på olika håll nu eftersom jag sitter i Norge då och du sitter hemma i Svedala, men jag har ju massa fler exempel, men det är som du säger, det finns hur mycket som helst dokumenterat och odokumenterat höll jag på att säga, men allt är dokumenterat eftersom vi har hittat det. Men...
Ja, alltså jag är intresserad av att hitta någon som är, alltså det finns ju någon som heter demonfarmaci eller något sånt där. Det är ju att man har liksom skräck för demoner lite grann, som man har för lite olika fobier då. Så finns det så här demonfobi då. Det är klart, det känns ju som att alla människor har det, men det finns så mycket att prata om. Det här är någonting som vi måste nästan prata också med någon som kanske är intresserad av det, som kan mer än vad vi kan också och bryta ner det lite.
Ja, det hade varit väldigt intressant om vi hade kunnat få ta på en präst som faktiskt utför exorcism eller andra.
Ja, det hade varit fantastiskt.
Och intervjua. För jag hittade nämligen en avhandling som en kvinna hade gjort på nätet från... Ja, var är den ifrån? Ska jag se. Den handlar om... 2015 är den skriven faktiskt. Och i den avhandlingen så träffar hon en präst ur den liberala katolska kyrkan i Sverige. Och intervjuar honom och... Och även hon, för det är också en tjej som tar emot den här exorcismen. Superintressant. Det finns hur mycket som helst.
Ja, alltså någonting som är en parentes innan vi slutar, så finns det så att det finns något som heter Djävulsbibeln som finns i Stockholm. Ju. Det här är så himla jävla intressant, så inte många som vet det här. Den boken heter Kodas Gigas heter den, och den finns oftast många som pratar om det här på YouTube. Och det här är ju en bok då som tog sitt krigsbit i Prag under 30-åriga kriget, cirka 1640-talet då. Och det är ju någonting som jag har velat åka träffa och kolla på när jag har varit i Stockholm, men jag har aldrig fått tiden till ju. Jag har pratat med dem och jag har fått tillgång till att se den. Och det är så himla intressant. Alltså enligt sägen då, så skrev Djävulsbibeln om en fängslad munk då, som fick djävulens hjälp att fullborda arbete under en natt. Och det som är så himla intressant, om man börjar gå in i det här och kolla och kika och så vidare, så är det så att boken är enorm. Alltså den är enorm, jag tror den är skriven på skinn. Jag vet inte vad det är för slags skinn då, men den är ganska stor. Den är säkert en halv meter gånger en halv meter lång och sådär stor liksom. Och Om man då kollar på hur den är ritad, hur den är skriven, så är den skriven under en och samma natt. För han fick uppdraget, den här prästen, att han skulle skriva om hela världens bekymmer, kan man väl säga. Eller typ lösningar och bekymmer och allting sånt där. Om man inte löste det när han blev satt bakom det här, de hade typ teglat in honom bakom en vägg. Om man inte löste det här inom natten då, så skulle han avrättas. Och det var då han tog hjälp av djävulen. Och experter än idag då, som tittar på det här, kan se att den är ju så detaljerad. Om man kollar på hur stor boken är, hur den är skriven och hur många sidor det är, så skulle det ta flera år att skriva. Men om man tänker till vetenskapliga, är att det ser ut som att det är exakt samma handstil genom hela boken. Och enligt experter och forskare så kan man inte skriva så i många år. För att varje år så åldras du. Din syn blir sämre och din hand är inte lika stadig. Så att den här boken skulle kunna vara så skriven på 50 år. Men enligt sägen då, så är den skriven under bara en dag. Och enligt experter så kan de inte förklara det, för att den är skriven som att det vore under en, just en och samma dag.
Ja, det är superintressant är det.
Så, vi, så den ska vi titta på, Fredrik.
Det ska vi göra. När vi har... vad ska jag säga? Ja, vi håller ju på att uppdatera våran elektronikpark ju. Så att, vi får göra ett YouTube-klipp på det. Får vi filma när vi åker dit förresten?
Jajamän, det får vi.
Ja. Ja, men det är ju klockrent.
Faktiskt. Vill man följa oss så är det väldigt viktigt att man, eller vill man följa, man ska följa oss om man lyssnar på oss helt enkelt. Alltså vi förlåter ju ingen som inte följer oss, för det är superviktigt. För att vi ska kunna växa, för att vi ska kunna fortsätta göra det vi gör, så är det väldigt viktigt att man fortsätter att stödja oss. Och gör man inte det ekonomiskt, så får man absolut göra det genom att betygsätta oss på podcaster eller se till att vi verkligen på något sätt syns och hörs. För att det är väldigt viktigt för oss.
Ja, och sen om man gillar något speciellt avsnitt extra mycket, så dela gärna vidare avsnitten på Facebook och på Instagram och tagga oss och sådär. Vi är supertacksamma för det.
Ja, för att det är egentligen bara så egentligen vi kan växa. Det är organiskt på det sättet. För att det är egentligen ni som lyssnar som kan få folk att lyssna på, som tycker att det här är bra och intressant och roligt. Om inte ni delar så kan vi är bara en person. Liksom. Vi når inte ut lika mycket som vi önskar om inte ni hjälper oss. Så det är väldigt, väldigt viktigt att ni gör det.
Så är det. Vi hjälps åt allesammans, så blir det så mycket bättre.
Ja, precis. Och vi blir så mycket bättre också.
Vi blir det, ja. Definitivt.
Det här avsnittet ska upp om 13 minuter.
Ja, det ska det. Så att nu har vi bara resten kvar. Eller hur?
Lite redigering, lite annat.
Ja.
Jag får tacka Fredrik för att du kunde spela in så här sent idag efter teknikens rullar. Så att det var jättebra att vi kunde få löst det.
Eller hur? Och jag får ju tacka dig då, Oskar, för att du är en sån kämpe.
Fantastiskt.
Ja.
Tack och hej mina kära vänner och kollegor, tänkte jag säga. Men till återhörelse.
Ja, vi hörs igen. Ha det så gott.
Kan man säga återhörelse, Fredrik?
Ja, det kan man säga. Vi myntar det uttrycket på återhörelse.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.